Det är tisdagen den 3 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. Idag ska vi prata migrationspolitik och i synnerhet den delen av migrationspolitiken som varit mest uppmärksammad på sistone, nämligen utvisningar. Det är ju så att utlänningar behöver ett särskilt tillstånd för att vistas i Sverige, i de flesta fall i alla fall. Och det kan man få av en rad olika orsaker. Men om man inte har ett sådant, eller om det är så att det man har går ut utan att bli förlängt, då får man helt enkelt inte stanna i Sverige. Och ni vet ju hur diskussionen sett ut de senaste veckorna, vilka fall de främst har handlat om. Nämligen de så kallade tonårsutvisningarna samt utvisningen av ett mycket litet barn som upprörde väldigt många människor. Det ska vi prata om idag. Vi ska också prata om migrationspolitiken generellt och de stora förändringar som den har genomgått nu i ganska många år. Därmed hög tid att presentera dagens gäst, Migrationsverkets generaldirektör Maria Mindhammar. Varmt välkommen hit, Maria.
Tack så mycket för det.
GD på Migrationsverket, hur blir man det?
Ja du, förtjänst och skicklighet gäller ju i staten, så att det är väl det man har gått på. Men jag har en gedigen erfarenhet, domarutbildning i botten och sen chef på många olika myndigheter. Och så hoppas jag och tror att man tycker att jag är en tillräckligt bra ledare, att det var därför jag fick det.
Och närmast före Migrationsverket, var kom du från då?
Då kom jag som generaldirektör för Arbetsförmedlingen.
Okej. Okay. Och det här med migration, det är ju väldigt mycket och omdiskuterat. Hur mycket kände du till kring regelverk och praktik innan du började?
Alltså jag har ju läst lite migrationsrätt en gång i tiden och jag har ju följt debatten och jag har också varit kollega med tidigare generaldirektör. Så jag var rätt så insatt, men kunde jag, ingen expert. Och är det fortfarande inte, utan jag är generaldirektör för 6 000 medarbetare.
De har koll förhoppningsvis.
Det har de. Väldigt kompetenta människor jobbar där. Mm.
Ja, och det var väl då 2023 som du satt igång, 2,5 år eller så här, har du varit på plats.
Helt rätt.
Hur har den första tiden varit?
Nej, men jag trivs bra. Det är klart det är ny juridik för mig, eller att sätta sig in i det. Och det är alltid så när man börjar på en ny arbetsplats. Men jag förstod väldigt snabbt att här har vi otroligt duktiga medarbetare som jag har sett på många andra myndigheter också. Och som verkligen vill följa lagar och förordningar. Så att jag har en bra tid. Jag tycker att det är viktiga frågor. Och jag hoppas att man upplever mig som någon slags garant för att vi verkligen följer det riksdagen har bestämt. Mm.
Du, jag inledde med att nämna de här tonårsutvisningarna som har blivit så omtalade. För mig är det lite oklart exakt vad som händer och vad som avses här. Men det handlar om barn som blir vuxna och då inte längre får förnyat uppehållstillstånd. Och läser man i media verkar det finnas flera orsaker till detta. Jag inser att ingen kanske har helt exakt koll på vad det egentligen som händer eller att ni har någon egen kategori på verket. Men vad är din bild? Vad beror de här så kallade tonårsutvisningarna på?
Ja, man ska väl börja säga att det är väldigt många unga vuxna som har fått permanent uppehållstillstånd. Därför man har varit tillräckligt lång tid i landet med sin familj. Man har varit här under många år, man har gått i skola, man har liksom utvecklats här i landet. Man har en stark anknytning till Sverige. Det vi pratar om nu det är ju när man kommit till Sverige i sena tonår. Man hinner liksom inte uppfylla kravet på 4 år i Sverige för att kunna söka permanent uppehållstillstånd. Men sen ser vi också med att man har varit här som barnsben och det kan jag förstå att man ställer frågor kring. Ofta i de här fallen, inte alla för det kan inte jag ha belägg, så har man varit här utan uppehållstillstånd då i många år tillsammans med sin familj. Man har alltså varit här illegalt och då kan inte Migrationsverket ta hänsyn till det på samma sätt som att man har haft uppehållstillstånd. Men alltså, det är oftast då i sena tonåren man har kommit hit.
Okej, det har inte riktigt framkommit i vad jag har läst, men jag kanske har läst larvigt. Men då har man alltså kommit som 15, 16, 17-åring, inte... Och ja, kanske bara varit här i 2-3 år och då försvinner. Det påverkar helt enkelt.
Ja, då blir man ju vuxen och då ska man liksom stå för sina egna skäl till att kunna stanna här. Man kan inte vara anknytningsperson till sina föräldrar längre på det sättet som man har varit tidigare.
Men de här andra fallen du nämner, när man har varit här kanske även sen tidiga barndomen men utan tillstånd, har man varit här illegalt då? Eller?
Ja, det är så man ska... Du uttrycker det så och det är så det är också.
Ja, jag har inga problem att uttrycka det så.
Nej,
men okej. Okej, återigen då med förståelse för att ni kanske inte har en särskild kategori för de här fallen. Men ungefär, hur många kan de tänkas vara?
Ja, det är ju där vi har problem, att kunna i vår statistik utläsa det. Och det kan man tycka, vad 17 kan inte det för? Men det är ju att vi kan ju bara se på åldern. Mm. Vi kan ju inte se vad orsaken är till att man inte har fått uppehållstillstånd eller att man har fått uppehållstillstånd. Så vi har svårigheter där. Då måste vi liksom gå in i samtliga ärenden. Och saken är ju den att de här utvisningarna har pågått i flera år. Det är ingenting nytt. Snarare är det färre nu än tidigare. Så att vi har heller inte haft sett eller haft något behov av att gå in i varje ärende och föra den statistiken. Nu får vi se vad vi gör framöver.
Mm. Okej, men kan, är det liksom... De fem fall det skrivs om media, är det kanske fem till, så det är 10 totalt, eller är det liksom 1000 totalt? Alltså, kan vi veta det här om detta?
Nej, det är jättesvårt att säga. Vad jag kan säga är väl att vi, när jag frågar organisationen för att se hur många som ligger i pipen för att veta lite som generaldirektör, så brukar man prata om ett 100-tal personer kanske som ligger här nu som kommer att komma upp framöver. Mm. Men det är ungefär det jag vet.
Men när du säger att du ändå vet att de har minskat, vad är det för siffror, vad är det för antal du
syftar på? Det är en känsla vi har.
En känsla? Okay.
Ja, så okay. Skulle jag vilja säga. Jag ser ju också på arbetsbelastningen hos våra enheter, hur man arbetar, och när vi då ställer frågorna, för jag är också intresserad av att kunna få svar på det här, då säger man att det är snarare färre än fler.
Okej, men om ni har den känslan, har ni inte då också ett känsla för totalantalet? Alltså, återigen, är det 10, är det 100, är det 1000 eller 10 000?
Nej, alltså jag har ju kunnat få den siffran att det ligger ett 100-tal som är på väg, liksom, att man måste ta ställning till. Men mer än så kan vi inte säga. Men som sagt, när det är så stort intresse för det här, så måste vi ju fundera på vilken ansträngning vi ska göra för att kunna få fram en bra statistik.
Mm, okej, men så ni jobbar på den saken helt enkelt?
Ja, vi tittar ju på det i alla fall, bland mycket annat. Det är ju många som vill ha statistik kring massa olika saker. Mm. Det är oändligt behov, kan man säga.
Migration och statistik går tillsammans, det vet jag.
Ja.
Du har ju precis varit i riksdagen, vet jag, och pratat om det här. Vad ville politikerna veta?
Nej, men de ville att jag skulle berätta om just det vi pratar om nu, utvisning av barn och unga vuxna.
Okay.
Och då berättade jag för dem att när vi tittade på, eller jag sa så här, att jag ville vara väldigt tydlig med att Migrationsverket verkställer inte utvisningsbeslut och skickar iväg barn ensamma till utlandet. Jag ville vara otroligt tydlig med det.
Det sker aldrig, eller?
Nej, det sker aldrig. Antingen så reser man med sina föräldrar, eller möjligtvis som föräldrar redan är i utlandet, man reser till dem, eller något annat ordnat. Det kan vara släktingar, och det finns andra varianter också. Men man reser inte själv från ett land. Mm. Och som sagt, inte förut och inte nu och inte framöver. Det kommer aldrig att ske. Men det, och då måste man skilja på utvisningsbeslut och verkställighet. Men med det sagt så ser vi ju nu att det blivit väldigt stora missförstånd nu. Och det är en debatt som inte riktigt tar med den här sista biten. Och när det började diskuteras i media så nämnde man det här att barn utvisas ju eller verkställs inte ensamma. Men sen försvann det liksom. Ja, så nu känns det, och då ska jag bara säga det att därför har vi på Migrationsverket tittat på, okej, det missförstås. Hur kan vi vara ytterligt tydligare? Så vi tittar på att förtydliga besluten och också ge möjlighet för handläggare att fatta en förlängd tidsfrist. Så man kan avvakta tills föräldrarnas uppehållstillstånd prövas.
Okej, nu kommer du in på barnutvisningar. Vi ska komma dit. Ja. Vi behåller det i minnet så länge. Men de här unga vuxna. Jag hade två politiker här tidigare, bland annat Ludvig Asplund som är Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson. Mm. Han menade, nu minns jag inte exakt vad det var, han är jurist precis som du, så du kanske begriper, att det finns en 21-årsgräns i spel här också när det gäller där man eventuellt kan få tillstånd. Är det så?
Ja, det finns en 21-årsgräns och det gäller med arbetstillstånd.
Ja.
Om ens föräldrar har tidsbegränsat arbetstillstånd, inte permanent uppehållstillstånd. Har man tidsbegränsat så är reglerna så att man kan stanna med anknytning tills man är 21.
Okej. Så de som då utvisas nu som 18-åringar, de har inte ansökt om det, eller är de en annan kategori så att säga? Eller hur funkar det?
Ja, det är olika kategorier naturligtvis. Men har du då att man har asylprövning i botten, du kanske är spårbytare, det vill säga gått över till arbetstillstånd, så är det ju inte samma regler för de som har kommit hit på arbetstillstånd rent från början då.
Mm. Som jag sa inledningsvis, det har fått jättemycket uppmärksamhet just nu. Det är ju anledningen till att du sitter här, anledningen till att du precis har varit och pratat med politikerna i riksdagen. Men ditt intryck är så att säga, själva fenomenet har existerat i flera år, men det är nu har media fått tag i ett antal fall, 3, 4, 5 stycken. Det är det har blivit uppmärksammat. Det är det som har hänt, så att säga. Det har blivit en nyhetsgrej, men det har funnits hela tiden, eller under längre
tid. Ja, så är det.
Och när började det ungefär?
Nej, men vi började ju 2016 när man, tillfälligt i alla fall, så man då omvandlade permanenta uppehållstillstånd till tidsbegränsade uppehållstillstånd. Så man sen permanentade den tidsbegränsade uppehållstillstånden 21. Och sen ändrade man också 23 från särskilt ömmande omständigheter till ömmande omständigheter. Och där har det liksom skett förskjutningar i hela den här banan. Mm. Så att det är många delar som hänger ihop.
Mm. Okej. Hur står vi oss jämfört med andra länder? Jag vet inte om du har koll på det, men får barn generellt stanna när de blir vuxna om föräldrar har uppehållstillstånd i våra grannländer exempelvis?
Mm. Alltså vad jag ser, så ser det olika ut. Okay. Jag kan inte riktigt de andra reglerna, men när vi har jämfört bestämmelserna i Sverige och med andra europeiska länder, så har Sverige haft en rätt så generös tillståndslagstiftning. Så mycket kan jag säga, men just i den här delen kan jag inte säga att det ser olika ut.
Mm. Okej, vi ska gå vidare då. För en annan utvisning som har varit mycket omtalad, det rör ju det här lilla barnet då. Ett fall finns det som fått ett eget utvisningsbeslut, som jag fattade ungefär, eller drygt halvår innan det att hans föräldrars uppehållstillstånd går ut. Och nu förstår jag att du inte kan uttala om enskilda fall, men om vi tar det teoretiskt, vad är det som har hänt här?
Mm. Nej, men vi ser ju att det finns ju barn som har i dagsläget anknytning till uppehållstillstånd till sina föräldrar. Och föräldrarna har då sökt asyl en gång, fått utvisningsbeslut, de har fått nej på sin asylansökan. Och de har gjort ett så kallat spårbyte, man har ansökt om arbetstillstånd istället. Och de har man kunnat få under flera år. Nu är ju den bestämmelsen borttagen. Och då finns det ingen grund för de här barnen att begära anknytning, för den bestämmelsen är borttagen. Och då kan man pröva det också i andra bestämmelser. Men det är där vi har utvisningsbeslut. Men jag vill vara väldigt, väldigt tydlig med att vi verkställer inte utvisningsbeslut utan att föräldrarna följer med sina barn. Mm. Antingen ska man vara med, eller så ska man mötas på något sätt i det landet man ska till, eller på annat sätt ordnat. Så nu har vi på myndigheten tittat på, det blir så mycket missförstånd kring det här, för att vi har aldrig gjort på det sättet, vi kommer inte göra och gör det inte heller nu. Att kan vi vara ännu tydligare i besluten? Och det tittar vi på nu, och vi har också sagt att vi ger möjligheten till våra medarbetare att kunna fatta beslut om en längre tidsfrist än de här 4 veckorna som det är från utvisningsbeslut till verkställighet. Just för att takta och synka bättre med föräldrarnas uppehållstillstånd. Så kan man se när föräldrarnas prövning gör vad som händer där, och så kan man takta lite bättre med barnens uppehållstillstånd framöver.
Mm. Bara så begriper det här helt och hållet.
Ja.
Om man är en så kallad spårbytare, har använt den möjligheten tidigare, den står inte kvar, så spårbytet finns liksom inte kvar, då har man inte rätt till att ens anhöriga ska få uppehållstillstånd i Sverige.
Nej, det finns ingen liksom lagparagraf att hänga upp anknytningen på. Det är rätt.
Okay. Mm. Och i det här fallet, jag har inte själv sett beslutet, men vad jag sett i media då, så innehöll ju beslutet någonting om att föräldrarna förväntades återvända med barnet, det vill säga att avbryta sin egen Sverigevistelse innan deras eget tillstånd gått ut. Ja, du har varit inne på det, men är det den normala gången när man utvisar minderårig, att förstahandsalternativet är att en förälder antas följa med?
Ja, det är förstahandsalternativet. Vi tror det är det bästa för barnet.
Ja.
Men det finns andra alternativ också naturligtvis, men aldrig, aldrig ensam.
Nej. Okej. Okay. När man föds som barn till utlänning i Sverige, vad gäller generellt? Vi har ju inte regeln att man får medborgarskap i Sverige. Det har man, nej, i USA exempelvis och vissa andra länder. Men får man generellt uppehållstillstånd om man föds i Sverige om ens föräldrar är utlänningar?
Alltså, om man ska se generellt ja, så är det ju att man har anknytning. Man är beroende av sina föräldrar naturligtvis. Och då, men man måste ansöka för sina barn.
Mm.
Man kan liksom ingen automatik i det. Men då måste man också kunna uppvisa handlingar och styrka identiteten för barn. Och det är inte alla som klarar det heller. Så är det. Men generellt ja. Sen har vi den här komplikationen med spårbyten som längre inte är tillåtet.
Mm. Men om man exempelvis då har kommit hit och man är asylsökande, man har fått asyl, man har arbetstillstånd eller man är tillstånd att plugga i Sverige och få barn, då får barnet...
Generellt, ja.
Generellt, ja. Okej. En sak som jag tror många rent känslomässigt att det har reagerat på, det är ju att barnet får ett eget tillstånd och att man inte så att säga automatiskt hänger ihop med sina föräldrar. Men så är det.
Ja,
barnen
så är det.
Ja. Vad är det nu juristen säger? Egna rättssubjekt?
Ja, precis. Det är rätt.
Ja. Mm. Okej. Det har ju varit en våldsam debatt här kring, vad tänker du om hur just utvisningen av det här lilla barnet? Har du sagt det tidigare? Mycket missförstånd menar du, eller?
Ja, men det är ju det. Och jag förstår om man tror på det media rapporterar att vi skickar iväg ett ensamt barn. Att man reagerar, det här är också reagerat för. Så att vad vi nu vill göra är tydliggöra så att vi kan få bort den delen av diskussionen. Sen kan diskussioner och debatten flödade välkomna, ja. Det tror jag är jätteviktigt i en demokrati. Men den ska inte bygga på missförstånd och den ska bygga på faktaunderlag. Det är för mig väldigt viktigt.
Mm. Och det här berättade du för politikerna idag?
Ja, det gjorde jag.
Verkar de förstå?
Ja, men jag tycker att de lyssnade bra på det vi sa. Att vi naturligtvis tittar på hur vi ska kunna underlätta för Sveriges befolkning att förstå vad det är som händer. Och för föräldrarna.
Mm. Vi ska gå vidare. En av dina företrädare på posten som GD, han heter Anders Danielsson, väldigt känd. Under flyktingkrisen 2015 så intervjuades han i Dagens Nyheter. Budskapet var då att han skulle klara av flyktingkrisen om han fick vara sig själv, tror jag Ingress och Rubbe sa. Han berättade att han inspirerades av Winston Churchills ledarskap under andra världskriget. Hämtar du liknande inspiration från världshistorien när du leder verket?
Alltså att vara ledare, det har ju varit så i århundraden. Jag heter generaldirektör, det ska man liksom aldrig glömma. Och ett ledarskap, det bygger ju på att man får människor att följa. Och då måste man vara trovärdig. Och jag brukar prata om respektfullt ledarskap. Ja, jag tycker om att gå tillbaka i historien. Därför att Churchill, han tog ju lärdom av Hamlet. Eller jag säger Shakespeare, inte bara Hamlet, men Shakespeare. Och han tog ju lärdom av det, därför Henrik den femte i den krönikan som är kring det här slaget Azincourt, eller 1415.
Mm.
Där han liksom visade sitt... Där han visade sitt ledarskap och ville få människor att följa. Och då pratade han om stolthet för landet.
Mm.
Och sen hörde ju att det har ju varit många Shakespeare-kännare som hjälpte Churchill att plocka ifrån den. Så det där V-tecknet kommer ju därifrån till exempel.
Vet du vad det påstås egentligen kommit
ifrån?
Ja,
det är bågskytte.
Ja, och man skar av fingrarna på dem.
Ja, det var alltså, engelsmännen hade kommit på med bågskytte och de var väldigt stolta över det här. Och fransmännen sa att när vi tar er, då kommer vi hugga av er ert liksom... De här två fingrarna
som spänner,
spänner precis. Och sen när engelsmännen vann, och det är en historia kring det, så visar de ju liksom det här så kallade V-tecknet, men åt andra hållet.
Vilket är ett väldigt fult tecken på engelska. Så att om du åker till Storbritannien, gör inte det.
Nej, absolut inte. Men i alla fall, och det var ju det som Churchill plockade.
Ja. Det här påstås ju vara uppdiktat, för tecknet är känt sedan antiken. Men det är en bra historia i alla fall.
Så är det, så kan det vara. Och det är, jag säger ju att det var ju Shakespeare som skrev om det här, men han plockade ändå från Shakespeares tankar kring ledarskap, och det tycker jag är spännande.
Ja, fantastiskt. Anders Danielsson körde Churchill, du synade och höjde med Shakespeare. Helt fantastiskt. Ja. Om vi går tillbaka till vad han sa då, för han var väldigt frispråkig. Han sa att vi i Sverige var, citat, lite främlingsrädda och att det var, citat, nedärvt i våra gener. Tror du också det?
Ja, det får ju stå för Anders Danielsson som är en väldigt imabel person, måste jag säga.
Ja, men tror du som han?
Nej, men alltså, det var ju den tiden. Alltså, man måste ju liksom olika saker samtidigt som jag vet att vi skandinavier har ju hållit oss väldigt mycket för oss själva. Vi har inte haft så mycket, om man säger, förflyttning, befolkningsförflyttningar genom åren. Vi låg inte nära Sydeuropa och Afrika. Så det är klart att det kanske blir lite mer liksom in-house på något sätt här uppe. Så att, det får ju stå för honom, men jag känner inte på samma sätt.
Nej, okej. Okay. Han kommenterade också ett förslag som då, hösten 2015, precis hade kommit från M och KD om så kallade säkra ursprungsländer. Och då sa han så här, det fungerar inte alltid signalpolitik. Men har vi inte säkra ursprungsländer idag?
Jo, det har vi ju.
Hade Danielsson varit ute och tyckte
det där? Nej, men alltså, det beror ju på hur man använder det. Ja, vi fattar ungefär 400 000 beslut på Migrationsverket plus ungefär 200 visumsbeslut. Det är enorma mängder. Och då måste man ju hjälpa sina medarbetare och titta på att om man kan göra någon slags övergripande bedömning att de här länderna, där anser vi att om man blir utvisad till de länderna är det inte något hot emot hälsa och livet, utan här är det liksom säkert, man blir omhändertagen. Det kan vara fattigt, det är inte det vi pratar om, men man har inga asylskäl. Och det är ju för att hjälpa våra medarbetare i de här delarna. Så att, men det har ju gått lång tid sedan Anders Danielsson var generaldirektör för Migrationsverket.
Ja, förvisso. Men han sa ju så här, det fungerar inte, det är signalpolitik. Och så skulle han väl döma ut verkets praktik idag också, antar jag. Så att, jag menar, det är fascinerande ändå. Att...
Ja, men så kan det ju vara. Men det är också att man samlar sin profession ihop också faktiskt med regeringen och tittar på det. Frågan är, ska det ligga på Migrationsverket eller regeringen? Det ser lite olika ut i olika länder. EU är inne här och spelar och pratar om säkra ursprungsländer. Det är ju för att göra liksom processen lite enklare.
Jo, men jag förstår varför. Det är så intressant när en person då väldigt uppburen och naturligtvis kompetent säger det fungerar inte. Och sen 10 år senare så då används det. Alltså det är inte så lätt för en utomstående att hänga med i svängarna.
Men... det är det inte. Men det får ju stå för hans åsikt.
Ja, det var en åsikt snarast.
Ja, det var det väl.
Okej. Apropå Anders Danielssons åsikter så fortsätter vi. Han fick då frågan, skulle du sitta kvar om Sverigedemokraterna fick igenom sin asylpolitik? Och då svarade han frankt, då skulle jag lämna på posten då alltså. Ja, skulle något partis migrationspolitik få dig att lämna? Skulle du peka ut ett parti så?
Nej, men alltså, jag tog det här jobbet när jag visste att Sverigedemokraterna var ett samarbetsparti. De sitter ju inte i regeringsställning. När Anders Danielsson uttalade sig så var det, tänker man, det var 13% som röstade på Sverigedemokraterna. Idag är det 20%. Det är det näst största partiet. Jag tror att man kanske uttryckte sig lite annorlunda då i migrationsfrågor än man gör idag. Det får ju andra bedöma.
Sverigedemokraterna eller folk generellt?
Nej, men Sverigedemokraterna pratar vi om här nu. Liksom. Okay. Att man så olika delar. Men det är ju hur man styr en myndighet som påverkar mig. Och det är regeringen som styr myndigheten. Och det är därifrån jag får regleringsbrev, instruktioner och uppdrag. Så att jag jobbar ju mot regeringen.
Men det är inget parti som du känner så här, då hoppar jag av?
Nej, men det är hur man styr.
Men Anders Andersson tyckte ju att om ett visst parti kommer igenom, och ni är ju samma person, ni har ju samma post, och ni verkar ju tolka det väldigt olika.
Ja, men alltså det var ju många som sa på det sättet då, och som inte säger så idag. Men det beror ju på hur man styr mig. Om regeringen skulle styra mig att jag inte får fatta vissa beslut eller att jag måste göra på ett visst sätt, då får jag fundera naturligtvis. Och vem det är som ligger bakom saken, det är inte så intressant för mig, utan jag styrs via regleringsbrev och via instruktioner.
Ja, det var ju uppenbarligen väldigt intressant för Anders Danielsson eftersom han
pekade
ut. Och det är intressant att ni tolkar era uppdrag.
Nej, vi tolkar nog inte våra uppdrag därför att det var väl många som sa som han sa då. Men nu har vi ju...
Men vadå, han var bara politiskt korrekt och hängde med som alla andra?
Nej, jag
nu då tycker jag underskattar
honom. Nej, det får ju stå för honom i hans delar. Men jag jobbar för en regering som ger mig uppdrag, och det är viktigt för mig att det sköts på ett bra sätt.
Ja. Det är inte så lätt för oss som inte liksom är i ämbetsmannarollen hur man kan göra så totalt radikalt olika, som jag upplever, tolkningar. Där en säger så här, om just det partiet får igenom sin politik, då är det tack och hej, medan du säger att så säger inte jag. Liksom.
Men, nej, ja. Men ja, jag ska nog liksom inte dra för stora växlar av det. Jag bara säger det att jag följer ju regeringen. Och för mig är det viktigt att myndigheten följer lagar och förordningar. Det känns viktigt, och vem är det som säger att det är den ena eller andras politik när det kommer via regeringen? Ja, det är klart att vi förstår, vi har ett Tidöavtal som vi kan läsa. Men för mig var det viktigt när jag läste Tidöavtalet att asylrätten ska gälla i Sverige. Det är viktigt för mig. Och det är någonting som jag tycker, och det håller ju alla partier med om. Det är ingen större dilemma kring det. Vad vi pratar om är ju annan invandring, ofta jag brukar kalla ekonomisk invandring eller ekonomisk migration. Att man är från ett land där man tycker man inte har det bra ställt, man vill få det bättre. Och det är något annat än asylrätt.
Mm. Vi tar en Anders Danielsson citat till, för jag tycker det är, ni som inte minns den här får gärna googla Anders Danielsson. Låt Anders vara Anders, fantastisk tidsdokument. Han tyckte inte om att ni använde uttrycket förvar. Han sa så här, jag tycker inte om ordet förvar, man förvarar prylar, inte människor. Vad tänker du om begreppet? Kan man förvara människor?
Ja, men varför ändrar han inte det då? Han hade möjligt att prata med regering och riksdag och ändra det, för det där är väl inte hugget i sten.
Nej.
Men jag kan inte komma på något bättre heller.
Nej, okej, då fortsätter vi med det. Mm. Då lämnar vi Anders Danielsson åt sitt öde och pratar vidare. Något annat som har diskuterat i migrationspolitiken, det är ju det här med att permanenta uppehållstillstånd ska omvandlas till att bli tillfälliga. Det finns ju ett förslag på det och det har diskuterats. Kan du hjälpa mig lite där? Vad är det som är på gång där, rent praktiskt?
Jag kan inte säga vad som är på gång. Jag kan säga att det finns en utredning, den kallas miniminivåutredningen, och så är det en del av det. där man då lägger ett förslag om, precis som du säger, att omvandla permanenta uppehållstillstånd till tidsbegränsande. Men också i tanken då att man antingen ska söka det här eller så ska man söka medborgarskap. Det är det som är tanken. Och då är det tidsbegränsade tillstånd som gäller. Och det kan ju vara varianten också att det är utvisning. Om man då tittar på hur ser din situation ut nu, så skulle det ju kunna vara. Naturligtvis. Men det finns alltså en utredning som kommer fram till det här. Men jag har ännu inte sett någon proposition kring det.
För det anledningen till att jag frågar just dig, det har diskuterats att det skulle bli väldigt mycket jobb för er och kosta massa pengar och sådär. Ja. Man skulle behöva gå igenom det. Någon har ju nämnt att det skulle vara 180 000 personer det handlar om. Är det så? Och skulle det bli som
det
belastning?
Det är väldigt, väldigt många. Det är svårt att säga hur många som skulle beröras, därför det finns lite andra regler som slår till också. Ja, det skulle bli en väldigt stor belastning för oss. Och då brukar jag prata om att, men det beror också på takten i så fall. Ska man liksom göra det under 2 års tid eller har man 7 års tid på sig att gå igenom alla dessa ärenden? Jag tänker lite så här att ja, vi får väl se om det ens blir en proposition. Vi vet ju inte i dagsläget.
Mm, okej, okay. Men går det igenom så det kan bli helt enkelt stökigt?
Nej, inte stökigt, men arbetskrävande. Men samtidigt så bestämmer jag ju oftast, det beror lite på uppdragen, ser ut takten i hur många beslut vi mäktar med. Och har vi nu samtidigt, vi har migrations- och asylpakten som kommer 12 juni, där vi tillsammans med hela Europa har samma reglering kring det här. Vi har ukrainarna som vi inte riktigt vet. Massflyktsdirektivet upphör ju här i 27. Och det finns massa andra och massa nationella reformer. Och det är klart att det blir en slags prioriteringsfråga till slut också. Men jag tänker så här att ja, vi får väl se.
Mm. Det får vi verkligen göra. Bara en fråga kring permanent uppehållstillstånd. Har det tidigare varit permanent inom citattecken på riktigt? Att när man väl hade fått det som utlänning, då kunde man bo kvar i Sverige resten av livet om man då inte begick brott och blev utvisad?
Ja, generellt skulle man kunna säga så. Samtidigt säger jag att man kan ju alltid återkalla olika delar naturligtvis. Om man märker att det har varit felaktiga uppgifter eller det ligger någon brottslighet i bakgrunden och så. Men på det stora hela, ja, permanent uppehållstillstånd gavs då. Fram till 2016 då ungefär. Mm. Och det betyder det, ja.
För här vet jag att ni jurister har diskuterat ibland att det skulle strida mot någon princip att man ska inte ändra ett så att säga gynnande myndighetsbeslut retroaktivt då. Att den regeln finns ju när det gäller straffrätten, men hur ser du som jurist? Kan man ändra sånt?
Ja, alltså huvudregeln är väl att man inte ska ändra om man får uttrycka så, men det finns inget förbud mot att ändra.
Det är inte det, finns inget grundlag?
Nej, och det har ju också flera instanser sagt att man kan tycka om liksom rättsprinciper, men det finns inga förbud. Och jag uttalar väl i remissvaret på ett ungefär att det är viktigt att regeringen verkligen motiverar varför man vill göra den här förändringen, eftersom det är då gynnande beslut som då ska bli något annat då.
Mm. När det gäller migrationspolitik generellt så vet jag av egen erfarenhet att många tycker det är lite komplicerat och tycker det här med siffror är svårt. Det är en sak som många tycker är konstigt. Det är ju att det påstås som att vi har ändrat migrationspolitiken helt och hållet via ny regim och sådär. Men det var 90 000 personer som fick upp oss och sånt förra året. Det är högre än vad snittet var på 2000-talet, men det är fortfarande högre än snittet var på 2000-talet. Och bara egentligen, jag räknar ut 20% färre än snittet på 2010-talet som vi då skulle vara på väg ifrån. Hur hänger det där ihop? Hur mycket har vi ändrat egentligen? Hur ska man förstå det där?
Nej, men vad du pratar om till stora delar är ju anknytning då.
Mm.
Att om man har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd så måste man ju söka det regelbundet när de går ut. Och då blir det ett nytt beslut. Och det har ju med, om vi kallar den så kallade flyktingvågen som vi hade 2015, att de är kvar, många är kvar i Sverige, då söker man ju hela tiden regelbundet. Men däremot så har ju de som kommer som nya asylsökande i Sverige gått ner väldigt mycket.
Mm, okej. För vi ska prata lite mer. En fråga bara. Om man flyttar till Sverige som svensk och alltså räknas som invandrare men är svensk medborgare, då behöver man inget uppehållstillstånd.
Nej.
Så man ska inte blanda ihop antalet uppehållstillstånd med invandringen?
Nej, det ska man inte göra. Utan vi prövar vi uppehållstillstånd för personer från tredje land, som vi brukar säga.
Och om man flyttar hit från övriga EU-länder, då finns det något som heter uppehållsrätt, men det får man väl automatiskt, eller hur funkar det där?
Ja, och det där måste jag säga att det där är lite kluriga läger. Jag säger inte att de är svåra för mina medarbetare, men för mig är de lite svåra att liksom prata om det, för att jag är inte den bästa att förklara alla de här delarna.
Nej, men generellt så får från andra medlemsstater flyttat?
Generellt, ja. Okay. Ja, så kan man säga.
Och när du pratar då det här med anknytning, hur nära anhörig behöver man vara egentligen? För det är ändå, det var 25 000 personer som fick det förra året. Mm. Hur nära anhörig behöver man vara för att få ett uppehållstillstånd till Sverige då?
Nej, men man ska ju vara gift eller vara sambo eller barn helt enkelt.
Okej, men skulle jag kunna få ta hit min gamla pappa exempelvis?
Svårigheter skulle jag vilja säga, men jag säger inte att saker och ting liksom är omöjligt, men det är inte det som är huvudregeln.
Okej, din precis saker och saker på huvudet här.
Ja, men jag gör ju det. Ja. Därför att jag vill ruta mig fram då, och så redde jag ut det, så har det på bandet. Nej, men så är det ju att bara för att man vill ta, vi ser exempel på personer där föräldrarna har kommit, för de är sjuka, vill stanna i Sverige, men bara för att man är gammal och förälder, det är inte skäl till att få uppehållstillstånd i Sverige. Det krävs någonting mycket, mycket mer då för att det ska kunna gå vägen. Det finns exempel på där som har uppmärksammats, där vi har fattat beslut om utvisning, där en förälder inte har fått stanna kvar, utan där man får återvända, och där det ju då ofta inte finns något hinder egentligen för barnet, för dig så att säga. Du är inte i behov av skydd i Sverige, du har flyttat hit av andra anledningar. Och därmed så kan man anse att du kan följa med tillbaka till hemlandet om du vill bo tillsammans med din förälder, om du vill ta hand om din gamla pappa.
Mm. Toppen. Migrationsverkets presschef Jesper Tengroth hjälpte oss.
Bra att han hjälpte oss där.
Ja, precis. Antalet asylsökande, precis som du säger, har ju minskat kraftigt i Sverige. Men tittar man ut i Europa så är det ju så att väldigt många fortfarande kommer. Förr i tiden var det ju så att faktiskt tror jag 14% av alla asylsökande kom just till Sverige. Nu är det färre än 1% faktiskt. Träffar du kollegor ute i Europa och pratar och jämför någonting?
Ja, det gör jag absolut. Sen ska jag väl säga att det är min överdirektör Annika Gottberg som tar mycket av det internationella, för det är väldigt omfattande skulle jag vilja säga. Men vi pratar med varandra, inte minst nu när vi har migrations- och asylpakten som ska införas i hela Europa. Och det är precis som du säger, att vi har ju inte lika många som andra europeiska länder. De är mer påverkade av migrations- och asylpakten och kunna hantera saker och ting. Men absolut pratar med varandra. Ja.
Den här migrationspakten, det har man ju hört massor om på europeisk nivå. Jag har jättedålig koll. Vad kommer det innebära för förändringar?
Nej, men det innebär att man ska screena personer när de kommer till Sverige. Och det ska vara en väldigt, väldigt snabb prövning. Och sen kommer man göra någon slags sortering. Att man ska, för en del ska man pröva, liksom, är du asylsökande? Och för en del när man ser att det är från länder där, och vi pratar om säkra länder som vi pratade om förut, typ säkra länder, att då skickas man tillbaka med en gång. Man anses inte ens vara att ha inrest i landet. Det är liksom en bestämmelse som EU har. Ja. Så att det är ju mer att det ska ske snabbare, vilket jag kan tycka är bra, att man får ett snabbt beslut. Det ska ske enhetligt över hela Europa, och vi samarbetar mycket med polisen kring de här frågorna.
Om vi fortsätter prata lite 2015, i vilken mån lever minnet av den tiden kvar inom myndigheten? Är det något som kommer upp ibland som ni pratar om och så?
Ja, nu är det ju 10 år sedan också. Mm. Så att det har varit, vi har liksom intervjuat personer på myndigheten som har varit med om det. För det är klart att det är en händelse som sätter sina både spår och annat. Det var ju en situation som jag tycker som utomstående myndigheten klarade av på ett så bra sätt som möjligt. Med Kerstins hjälp eller inte, det vet jag inte riktigt. Men, så att, ja, det är klart, vi har många medarbetare som jobbade på den tiden. Så vi har lite artikelserier och vi pratar om det. Men jag ska inte säga att det är någon stor sak. Snarare skulle jag vilja säga att myndigheten pratar med mig om att ja, det är jättemycket nu. Det är nationella reformer, det är det här migrations- och asylpakten. Men du vet Maria, vi har klarat mycket genom åren. Så att det är liksom en slags filosofi att ingenting är omöjligt. Man ska försöka så långt som möjligt att klara av olika delar. Och det tycker jag är hedervärt för myndigheten.
Finns det någonting som har förvånat dig som du började jobba på Migrationsverket som verkligen inte var som du hade tänkt innan?
Egentligen nej, men kanske det jag nämnde alldeles nyss, den här engagemanget att göra det så bra som möjligt, det som regering och riksdag har beslutat om. Att det är liksom en hederssak att verkligen försöka, men också påtala konsekvenser av saker och ting som vi gör i remissvar. Det var kanske någonting, det engagemanget och den professionaliteten i det. Sen är det alltid roligt att bli överraskad. Jag brukar, liksom, förväntningarna får ju vara lite normala, så här, upptäcka så professionella och kompetenta medarbetare. Det ska man i och för sig kunna kräva, men jag tycker ändå att det är härligt när man känner det.
Vad har vi lärt oss av flyktingkrisen ifall vi skulle hamna i ett nytt läge? Finns de lärdomarna bevarade? Har ni inarbetat det i någon sorts strategi för framtiden?
Ja, vi tittar ju på vad vi har för, ifall det skulle hända saker, vad har vi för proaktivt arbete för att kunna ta emot om det nu blir någon stor befolkningsströmning till Sverige. Där har vi ju den erfarenheten, och det är ju bra naturligtvis. Och det är väl också det där att vi klarar saker och ting tillsammans, det tror jag är viktigt.
Migrationsdebatten har ju varit väldigt intensiv i många år. Den har förändrat svensk politik, förändrat politiska landskapet, den bestämmer vem som styr i andra frågor. När man sitter i din position och följer den här diskussionen och debatten, vad tänker du om den, hur debatten förs? Det är en stor fråga. Men
ja, det är det. Och jag välkomnar ju en demokrati, en debatt. Jag tycker det är jätteviktigt. Samtidigt som jag tycker lite ibland att media, de utelämnar en del information som gör att de som läser inte kan fatta ett eget beslut om vad man tycker och saker och ting på rätt underlag. Och det kan faktiskt göra mig lite ledsen ibland. Men samtidigt så inser jag att då får man väl gräva mer. Och då inser jag också, precis som jag har pratat om det här med utvisning av barn, att då får ju vi på Migrationsverket, även om inte vi har fattat några felaktiga beslut på något sätt, kan dra vårt strå till stacken till att underlätta för svenska befolkningen att förstå vad det är som händer.
Men har du några exempel på någon rapportering eller publicering där du menar att man inte har gett hela den rätta bilden?
Nej, men som jag ofta, när jag ser att man har varit här sedan barnsben och man gör liksom media av det, vilket man har all rätt att göra, och den här personen får göra sina upplevelser. Och jag går ju inte in i ärenden och tittar, men jag pratar med mina medarbetare och ställer också frågan, hur blir det så här liksom? Och de liksom förklarar, ja men personerna har ju, många av dem här har ju inte haft uppehållstillstånd, de har alltså varit här illegalt. Och då kan inte vi ta hänsyn till det i samma omfattning som vi kan om man har haft uppehållstillstånd. Och då, det framkommer ju aldrig i media.
Borde media vara bättre på att berätta sådana saker?
Ja, och sen har vi ju sekretess på våra beslut på skälen, så det är ju inte alltid så lätt, men man kan ju få fullmakt. Men vår erfarenhet är väl också att om journalister i vissa fall får fullmakt, så vill de ännu inte berätta kanske alla detaljer. Därför att det är ju mycket lättare att få känslorna att svalla om man sen pratar om att man utvisar barn själva till utlandet, när det faktiskt inte är sant. Men som sagt, vi får ta på oss, så kan vi försöka göra det lite bättre så att inte de här missuppfattningarna sker, så ska vi dra vårt strå till stacken.
Men tror du att det är orsaken att man hellre vill liksom trigga igång lite känslor hos sina läsare och lyssnare än att ge dem korrekt information?
Nu ska inte jag sitta här och döma ut journalister på något
sätt.
Men i vissa fall, det är väl som vi ser det här, vi pratar om det här 8 månaders bebisen som har varit så aktuell. Där var det ju Ekot, om jag minns det rätt, som tog den nyheten först, och då berättar man just det. Men sanningen är ju den att inget barn utvisas eller verkställs i utvisning ensamt. Men sen tappade resten av media det, så den kom aldrig fram. Och då kan jag ju se insändare liksom att vart har vårt land tagit vägen när vi utvisar bebisar ensamma till utlandet? Och då kan jag känna, då har man ju inte all information. Men samtidigt, det är ju en del av debatten. Så att, vad ska jag säga om det?
Ja, du sa att ni får fundera själva på hur ni kommunicerar och sådär. Vad gör du konkret och vad gör ni konkret för att det ska bli rätt information ute i offentligheten?
Ja, alltså jag har ju gått in den här veckan och tittat på hur vi informerar på webbsida, och den är ju formidabel. Vi har ju till och med fått pris för att vi är så duktiga på att informera. Där finns all information. Men vi kan liksom skruva på några saker och vara ännu lite tydligare. När vi fattar våra beslut, om vi pratar om barn som ska utvisas, så kan man ju faktiskt i beslutet nämna det här med verkställighet, som ju är en ytterligare del, och vara lite tydligare med, precis som jag säger, att barn inte utvisas eller verkställer utvisningen ensamt. Och vi har också sagt nu att vi ger möjlighet till våra medarbetare att öka på tidsfrister, för det är 4 veckor från man ska ha verkställt. Sen är det ofta överklagat så det dröjer och sådär. Och säga det att tidsfristen kan ökas om man har föräldrar som vars uppehållstillstånd som snart går ut. Och så prövar man föräldrarna och sen kommer också barnen kunna prövas igen.
Mm. När du kommer med då, eller kritiskt mot hur saker ibland kommer fram i media, tycker du att utvecklingen där går åt något håll? Blir det bättre eller är det sämre, om jag uttrycker mig så krasst, med hur medierna skildrar de här typen av frågorna?
Ja, det är lite svårt för mig. Så man kan väl säga att det har inte varit någon diskussion kring utvisning unga vuxna på många år. Och nu blossar den upp. Samtidigt...
Hur tolkar du det?
Nej, jag vet inte riktigt. Vi är inne i ett valår också. Jag vet inte om det kan ha någon betydelse. Men som sagt, så det är ju, man ska säga att det förändrat sig. Nej, jag vet inte riktigt. Men det är klart det är en stor konkurrens också i mediamarknaden för att kunna liksom sälja sina nyheter. Det kan ju vara en del i det naturligtvis. Men det är väldigt, väldigt svårt för mig att svara på.
Mm. Jo, men det är lite svårt för alla. För jag tänker, i väldigt många år så har ju väldigt många sagt att just medierna har misslyckats med att skildra just migration, invandring, och att man så att säga har systematiskt misslyckats med detta, och till och med att man har haft en agenda åt ett visst håll. Ligger det någonting i den kritiken?
Nej, alltså, ja, vad ska jag svara på den? Jag vet ju inte. Jag vet lika mycket som alla andra som läser media naturligtvis.
Men du verkar notera att fenomenet finns.
Ja, men vi kan säga så här. Migrationsjuridiken är svår. Man måste vara väldigt insatt som journalist. Och det kan jag väl känna att journalistkåren, för att förut ha varit duktiga specialister liksom. Du har en reporter på migration, du har på kriminal, du har liksom, så blandar man och ger väldigt mycket. Och det märker jag ju direkt när det kommer någon journalist som inte kan det här. Vilket jag förstår är svårt om man inte jobbar med de här frågorna så ofta. Och jag hör på frågorna att nej, man har inte koll på läget och sådär.
Nej, det hör du ju här på mig. Jag har inte heller koll.
Ja, men du har rätt bra koll ska jag säga.
Ja,
jo då. Men alltså, när man har journalisten som kommer som kan frågorna riktigt, då blir det mer kvalitet i det. Och det är väl någonting som jag kanske har märkt de senaste åren.
Mm. Då har jag bara en fråga kvar. Hur migrationsdebatten har förts har ju ändå ändrats radikalt skulle jag säga sedan början av 2010-talet. Det har du noterat tidigare. Mm. Bland annat angående din företrädare, vad han sa. Och först på ett annat sätt idag. Jag vet inte, har du några reflektion kring det? Påverkar ditt arbete? Påverkar det verkets arbete?
Nej, alltså verket ska ju följa lagar och förordningar, punkt egentligen liksom.
Fast ni är ju beror som alla andra, du har ju en presschef här, ni avlönar ju folk för att liksom kommunicera.
Ja, men det är ju för att hantera alla mängden frågor och att det blir bra svar, och det är ju liksom sakligt också.
Ja. Jag tror ni går och tittar på den där förtroendemätningen varje år ganska noga också.
Ja, det gör vi, men för mig är det liksom, det är ju också det här om media inte rapporterar sanningen alltid, så fattar jag att folk tycker massa saker. Det har jag respekt för. Så att jag, vad ska jag säga? Liksom, det är klart att det har ju förändrat sig, men jag kan väl också se genom åren att, och det är ju, det finns ju massa avhandlingar på annat, att politiken liksom kanske inte lyssnade på allmänheten i alla delar och hängde med vad det var som hände. Och nu är vi här och nu finns det en debatt kring unga vuxnas utvisningar och det får man väl se tiden an. Men det är klart att den har förändras, men det viktiga är väl att man har en debatt.
Klokt sagt. Stort tack Maria Mindhammar, generaldirektör för Migrationsverket, för att du gästade på den idag. Tack.
Tack så mycket.
Vi ska avsluta med att påminna som vanligt om ett bra erbjudande till era poddlyssnare. Testa en digital prenumeration på Svenska Dagbladet. Gå in på svd.se/testaledare och beställ en prenumeration. Där får man just nu 2 månader helt gratis. svd.se/testaledare. Stort tack för att ni lyssnade på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har pratat om, men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare är Lisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.